Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej!
Hej! Nu ska vi föra på sista delen här.
Just det. Vilken sexig röst du har idag.
Äsch, va? Jag försöker så gott jag kan. Nej, jag är ju sjuk.
Du har tappat rösten, va?
Ja, jag var ju ledig som ni hörde förra veckan och det gick ju inte så bra då.
Nej, det är ju sådär.
Ja. Ja, du får prata nu här då istället, får vi se.
Ja, men du har ju helt rätt i det du säger här, att det är ju del 4 av 4, sista delen alltså, av den här spännande historien High Life.
Ja.
Så idag så får vi alltså höra uppläsningen. Och det är inte mycket mer med det ju. Nej. Det man kan säga, eftersom vi alltid gör lite reklam för våran kära premium podcast.
Ja, det vill vi ha.
Eller premiumställe som heter Podme. Så har vi ju släppt, det sa jag ju förra veckan också, att det finns ju ett annat avsnitt där som också är nytt, som är nyare än High Life. Och nu inom 2 veckor i alla fall så släpper vi ju ännu ett där. Så som jag sagt någon gång tidigare, testa en gratis månad där. Det kostar ju 29 kronor i månaden och det är ju en grymt det är en grym support för oss.
Ja, verkligen.
Så det är vi ju som i vanlig ordning också sjukt tacksamma för. Men vill man testa så går ju det bra. Och glöm inte bort Storytel heller. Där finns ju alla premiumavsnitt också. Och som jag sa förra veckan, det är faktiskt en hel del nu. Men
nu kör vi igång.
High Life del 4. Varsågoda.
Okej, Mackan, är du redo för det här?
Ja, ta det lugnt. Jag är redo.
Det är ingen lek det här. Fattar du?
Marcus vrider huvudet och ser på Gurra som återigen ser på vägen. Sedan vänder han sig plötsligt mot Marcus igen.
Hur känns det då? Va? Vi kan ta Neb till sen när vi är på plats innan han kommer. Okej?
Okay? Ja, det blir bra.
Tack så fan för att du lyssnade, Gurra. Jag uppskattar det verkligen. Jag behöver fan mer pengar alltså. Det är lugnt, gubben. Men ingen av de andra vet något, okej? Okay? Officiellt är det här mitt gig, men vi splittar på pengarna.
Schysst.
Marcus suckar, ser ut genom sidorutan.
Det blir bra, Igor.
Skakar lätt på huvudet innan han fortsätter.
Alltså, fan vad lätt det går att bränna pengar om man vill, alltså. Ja, Tommy. Jag vet.
Marcus ser på Gurra och ler.
Hur går det med mikroperspektivet då?
Frågar Gurra efter en stunds tystnad.
Bra.
Svarar Marcus utan att tänka.
Tror jag.
Lägger han till efter en stund.
Alltså jag bryr mig bara om att jag och Essen ska ha det bra. Fattar du? Jag vill verkligen att det ska fungera och du vet ju det. Det kostar fan på alltså.
Gurra nickar och lägger i femmans växel. Marcus känner hur bilen accelererar när han kommer ut på E4.
Läser du biken i kvällspressen igår festen?
Nej, säger Marcus förvånat.
Våg om mod på framträdande personer inom svensk näringsliv fortsätter. Polisen står handfallna.
Gurra drar handen genom luften som om han smekte rubrikens ord med den. Och garvar.
Handfallna. Så jävla gött alltså.
Jävla sossa alltså. Grymtar han i lite råare ton.
Visst fan är det vattentätt det var på mig? Det känns ju så.
Gurra ser på mackan och ler brett.
Självklart, gubben.
Nästan exakt en timme senare sitter mackan inne på kontoret på exakt samma plats som förra gången han var här. När han hörde skottet. Skottet som mördade Klaus. Han drömmer fortfarande mardrömmar om det. Den här gången är exakt samma sak. Samma scen som utspelar sig i det andra rummet. Medan mackan blundar, kallsvettas häftigt och med en puls nära 200, hör han hur Gurra kör samma presentation som förra gången. En lätt panik molar inom honom. Paniken över att inte kunna kontrollera sin egen kropp. Och detta trots två näbbar. En för bara 10 minuter sedan. Och en in i stan innan de drog. Brukar ju fungera bra som avkylning när oron kommer. För det gör han då och då. Marcus örfilar sig så hårt han kan utan att det ska höras för mycket. Hjälper inte. Kroppen reagerar ännu starkare. Tårar börjar rinna ner för kinderna och munnen är som ett streck. Snoret i näsan bildar en bubbla som spricker snabbt när han andas ut hårt genom näsan. Det finns två av honom nu. Konflikten i honom är brutal. En av dem skriker i hans öra hela tiden. Vad fan håller du på med? Stick härifrån! Är du helt sjuk i huvudet? Den andra, mer som en varm hand på axeln, lugnar honom. Får honom att sitta kvar. Mikroperspektivet, min vän. Säg bara stopp. Stanna här, gubben. Du behöver inte tänka längre så här. Du behöver cash. Du älskar Esri. Och kom ihåg. Du förtjänar inte henne. I periferin hör Marcus hur Gurra höjer rösten och artikulerar tydligare och inser samtidigt att det är andra gången han hör samma mening.
Som jag sa så tänkte jag alltså att vi kunde titta lite närmare på de företagen som visat intresse av dig.
Fuck! Signalen. Har han redan hunnit checka av allt? Han har ju inte hört Gurra säkerställa att ingen vet var mannen är. Efter att han tagit emot och välkomnat honom till Sveriges mest diskreta headhuntingfirma, Steinberg och Partners, för 10 minuter sedan. Men det måste han ju ha gjort.
Ja, jag hörde dig första gången.
Hör Marcus mannen svara med viss irritation i rösten. Han blundar. Stenhårt. Andas. Hyperventilerar. Försöker blunda så hårt han kan för att tränga bort tårarna så att han kan se klart.
Är det fel eller?
Kramar pistolen han har i sin högra hand ännu hårdare. Ser ner på den än en gång för att säkerställa att den är osäkrad.
Är det någon där inne?
Hör Marcus i periferin samtidigt som han reser sig upp. Sedan öppnar han ögonen. Ser in i ögonen på den uppstoppade rovfågeln som står i bokhyllan mitt emot honom. Gula, blanka ögon. Han vrider sig och skriker rakt ut. Allt det händer så fort. Plötsligt får han ögonkontakt med mannen. Han ser mycket snällare än han tänkt sig. Och jävligt mycket räddare. Och precis som när man hoppar i en iskall isvak så tvingar sig Marcus att göra något hans kropp absolut inte vill. Höj snapppistolen. Trycker av. Igen. Och igen. och igen. Han steg ett vrålande, lugnar honom på något sjukt vis. Mackan dricker forcerade klunkar av ölen och deltar för tillfället inte alls i konversationen. Runt bordet, nästan längst in i vänstra hörnet på Rish, sitter hela gänget. Ceder, Nosse, Jan Milton och Gurra. Det har gått 3 dagar sedan Mackan sköt en annan människa. Bragde honom om livet. Och tjänade i runda slängar 400 000. 400 000. Om det var värt det? Ja. Precis som Gurra sagt, när de var klara och hade städat upp och rengjort stället och var på väg ut till Värtahamnen för att dumpa liket och låta det ruttna bort på Östersjöns botten. Det handlar typ bara om att skaffa kontroll på tankarna nu. Låt dem inte segla iväg. Om du behåller disciplinen angående det så är allt lugnt. Om du däremot låter tankarna skena, då är det fakt. Och han hade lyckats ganska bra. Men det han inte kunde styra över var vad som hände när han sov. Hittills hade han inte sovit mer än några timmar i sträck. Vaknat alldeles kallsvettig och med ett ryck. I samma stund som han i drömmen pressade ner avtryckaren på gannan, vars mynning han hade i sin egen mun. Det går över, hade Gurra sagt igår när de pratat på telefon. Hoppas fan det. Brist på sömn på det här sättet är fan ansträngande i längden. Mackans plan för ikväll var att hinna dricka så många öl som möjligt innan det var dags att dra. Låta berusningen omsvepa honom som en trygg varm filt som skulle skydda honom mot alla galna drömmar.
Ja, Milton, du hade något du ville snacka om.
Säg Ceder plötsligt. Marcus blir förvånad. Han hade inte hört något om det. Enligt Gurras sms skulle de bara ta en öl, kolla lite brudar och slappa lite. Han hade inte sagt något om att Jan Milton ville diskutera något särskilt. Att det var anledningen till kvällens sammanstrålning. Milton ser sig diskret omkring. Säkerställer att ingen nyfiken vid borden närmast spetsar sina öron. Han lutar sig in mot det runda bordet de sitter runt och de andra gör detsamma för att höra genom musiken och sorlet.
Okej. Jag antar att ni också har läst artikeln i kvällspressen för några dagar sedan, eller?
Alla runt bordet nickar och ler mot varandra.
Ja, det gör mig orolig. Jävligt orolig alltså.
Ser det rynka på näsan oförstående. Ser frågande på Gurra.
Har du läst mer än ingressen, eller? Polisen står handfallna. Ska jag översätta med lite enklare ord så att du fattar vad det betyder, eller?
John Milton suckar och himlar med ögonen.
Det är typ äldsta tricket i snutboken.
Vadå?
Ser det slut med armarna?
Ja, alltså när snuten är på spåren. När de är liksom hyfsat nära men inte riktigt har på fötterna och plocka in det. Då vill de ju liksom att man ska slappna av lite, eller hur? Begå ett misstag eller två.
Ja, kanske det.
Ser det rycker nonchalant på axlarna.
Ja, hur gör man det enklast, tror du?
Jan Milton ser uppmanande och allvarligt på de andra runt bordet. Hos alla utom Ceder verkar det gå upp ett ljus och en lätt oro sprider sig i deras ansikten. Jan Milton ser ett slag på Ceder innan han bestämmer sig för att förtydliga ytterligare.
Ja, alltså då exempelvis att man via pressen skickar ut ett budskap som får buset att tro att det är kolugnt. Exempelvis att de inte har några spår eller står handfallna.
Han för upp händerna och lajvar ett citattecken med dem medan han uttalar ordet.
Så jävla trött.
Ser det sjunker ner lite i stolen.
Nej, jag fattar. Käften.
Marcus tycker att det ser ut som att hans hjärna jobbar i 110.
Fitta också.
Mumlar han efter en stund.
Kan man lugnt se? Ta det lugnt nu, se där.
Bryter någon sig in?
Ja, det är lätt för det, se.
Det här är bara en teori. Det vi gör är fortfarande vattentätt. Det är den där risken om någon skulle ta oss på bar gärning. Processen är vattentät. Ingen vet vad offren är förutom vi. Vi har inga kopplingar till dem. Vi kontaktar dem alltid via fejkade LinkedIn-konton eller via mail. Och vår VPN-lösning är 100%. ospårbar, det garanterar jag.
Han pausar och sveper med blicken runt bordet.
Men självklart ska vi ta det här på allvar. Även om Milton är Sveriges nojaste människa.
Gurra och Zedare fnissar åt det sist nämnda.
Är det någon som har märkt något? Sett något? Vad som helst?
Killarna runt bordet funderar. Det blir tyst och blickarna blir tomma medan alla rotar i minnet från den senaste tiden. Plötsligt hugger det till i mackan. Helvete också! Kan det vara det som är svaret? Han känner att han blir alldeles varm. Hur svetten tränger fram på ryggen och i armhålorna. Han rätter på sig i stolen. Försöker dra bort skjorttyget som börjar klistra sig mot ryggen. Ska han säga något? Tvivla på det. Tänk om de tror att han själv har något med det hela att göra. Att det är hans fel.
Mackan?
Gurra spänner plötsligt ögonen i honom från andra sidan bordet.
Det ser ut som att du tänker på något. Har du något att berätta eller? Jag har inte riktigt tänkt på det. Alltså inte på det här sättet. Förrän nu när du...
Mackan nickar mot Milton. Se sen på de övriga runt bordet.
Berätta då för fan.
Alla sitter helt tysta och ser allvarligt på honom. Okej, nu är ingen val längre. Det är läge att berätta.
Alltså okej, ända sedan jag typ började hänga med så har jag sett en kille. Han har ljusblå vindjacka. Lite speciell färg så jag har liksom känt igen den.
Alltså, känner igen.
Flera gånger. Hur ser han ut?
Säger Ceder iskallt.
Jag vet typ inte. Jag skymtar honom liksom alltid. Det är som att han liksom aktar sig eller drar sig undan när han märker att jag kollar åt hans håll liksom. Men den där vindjackan, alltså, jag vet att det är samma person som liksom hängt efter mig.
Nosse suckar. Tar ut sugröret ur sin drink. Slickar på det och slänger det sedan på bordet. Fuck grabbar. Han suckar igen. Vi har fått span på oss.
Span?
Nu jävlar ligger vi lågt allihopa. Okej? Okay? Mackan går med skyndsamma steg på Grev Turegatan. Den vita plastkassan med tajrätterna i slår ideligen mot benet. Han hade inte träffat Gurra eller grabbarna på ett tag. Alla hade tagit Nosse på orden och försökt hålla en lägre profil. De hade inte ens hört med varandra om någon eventuell spanare skulle göra kopplingen. Eller om de rent av avlyssnade. Det var inte svårt för Mackan att sysselsätta sig på egen hand. Det var så mycket i hans nya liv som han ville ha tid att uppskatta. Tid att uppleva fullt ut. Även om han bott här i över 2 månader nu så känns det fortfarande inte som hemma. Han är helt enkelt inte van vid allt det här. Känns fortfarande som en dröm. Men en bra dröm. Den breda, rena gatan. Alla som passerar honom har stil, välkammade frisyrer, rena, ljusa kläder. Om man jämförde med kvarteret där han bodde i Linköping, natt och dag. Han ser ner längs gatan på de myllriga uteserveringarna, de stora krukorna med blommor i, så kontinentalt. Det pirrar till i magen. Upp i lägenheten väntar Esrin, hans tjej. Hon är 10 av 10. Gatan han bor på och den exklusiva sekelskifteslägenheten. Också 10 av 10. På kontot vilar just nu drygt 300 lax. Så hans liv just nu. 10 av 10 helt enkelt.
Marcus Rickardsson.
Marcus vänder sig hastigt om och hans hjärta slår ett stenhårt slag i bröstet. Får ni sen upp med trippla pulsen. 5 trappsteg upp, precis vid dörren till porten, cirka 50 meter från hans egen, står han. Vindjackan. Och i hans ögon vilar ett allvar som får Mackan att känna sig fullkomligt naken och avslöjad. Innan han ens hunnit svara på frågan. Mackan är på väg ut genom lägenhetsdörren, men hejdar sig och vänder sig mot Esrin igen. Vill försöka sig en gång till.
Esrin, jag...
Du, lugn.
Avbryter Esrin honom. Hon tar tag om hans axlar och ser honom allvarligt i ögonen.
Jag är jävligt glad att du berättar allt. Och du ska ta dig ur det här nu, Mackan. Det ni håller på med är helt sjukt och ni kan ju inte fortsätta med det, det förstår du ju själv. Du gör det enda rätta. Jag älskar dig. Jag bryr mig inte om vad du och dina polare har gjort eller inte. När allt det här är klart, då reser vi bort någonstans. Bara du och jag. Börja om från början.
Mackan ser på Esrin. Hennes ord går rakt in i hjärtat. Så jävla glad för det.
Jag älskar dig, gumman.
Säger Marcus.
Jag älskar dig så jävla mycket.
De ger varandra en lång, öm kyss.
Hör av dig sen.
Viskar Esrin. Marcus nickar och backar ut i trapphuset. Dörren går igen framför honom. Och plötsligt känner han sig inte lika stark längre. Han blundar några ögonblick. Står helt stilla. Sedan andas han ut, hårt genom näsan. Öppnar ögonen igen och vänder sig om. Och går ner för trapporna och ut genom porten. Det har gått 3 dagar sedan vindjackan helt plötsligt dök upp när han var på väg hem med hämtmat. Hem till den lugna myskvällen med Esrin. Men det hade inte riktigt blivit en sån kväll. Mötet i porten varade bara max 5 minuter. Men efter det hade inte Marcus velat gå hem. Inte vågat. Han började fundera. För han hade fått ett ultimatum. Ett helvetiskt jävla ultimatum. Efter att han planlöst vandrat runt i kvarteren på Östermalm hade han plötsligt bestämt sig. Ångestnivån var för hög. Mikroperspektivet fungerade inte på den här typen av problematik. Han skulle erkänna allt för Esrin. Säga precis som det var. Inte utelämna någonting. Risken var överhängande att hon bara skulle resa sig och gå och aldrig mer komma tillbaka. Men Marcus orkade inte mer. Det var som att han plötsligt fått en hård jävla käftsmäll av verkligheten. Men ens fattat hur jävla sjukt allt var. Insett hur förblindad man kan bli av stålar. När han kom hem hade han satt sig ner i soffan och berättat allt för Esrin. Hon sa först ingenting. I flera minuter satt de bara stirrade rakt ut i luften. Sen sa hon bara en sak.
Jag vill inte förlora dig, Mackan. Vi måste lösa det här på något sätt.
Vi? Marcus blev nästan tårögd över att hon sa så. Esrin. Den finaste gåvan han fått här i livet. Han hade just, helt medvetet, genom att berätta allt, riskerat att förlora henne. Och nu, någon minut efteråt, fick han den största bekräftelsen någonsin på att hon verkligen älskade honom. Mackan går med snabba steg förbi Vivo T-jarlen och svänger sedan in till höger. Han ska möta grabbarna på Hotell Anglais. John Milton hade kontaktat samtliga igår och satt upp mötet. Han ville diskutera problematiken vidare kring att de fått span på sig. Mackan ler snett för sig själv. Det här är nog första gången han har informationsövertaget. Sen kommer skuldkänslorna och skammen igen. Det vrider sig i magen. Bestämmer sig för att inte se Gurra i ögonen när de träffas. Det kändes ändå helt okej med de andra. Men Gurra, han förtjänar inte det här. Inte på långa vägar. Marcus försöker banka in mikroperspektivet i skallen. Han hade haft 2 val efter det korta mötet i porten. Antingen rädda sig själv eller rädda de andra. Egentligen inte ens så enkelt. Med största sannolikhet skulle han åka ut själv också. Mest ett jävla moment 22. Men efter kvällen med Esrin hade ett tredje alternativ dykt upp. Ett alternativ som först chockat honom gjort honom stum av förvåning. Men efter att ha funderat på det ett tag så kändes det helt logiskt. Det kändes som att han hade en hel kortlek av alternativ. Och i allt detta jävla virrevar så lös ett alternativ mycket starkare än alla de andra. Alternativet där han väljer sig själv och Esrin. Och det är så han måste tänka nu. Det är så valet just nu ser ut. Hans eget nuvarande mikroperspektiv. Antingen offra sig själv för Gurra och grabbarna eller saka grabbarna till förmån för sig själv och Esrin. Och ställer man upp ekvationen så är det plötsligt ett enkelt val. Marcus stannar till i korridoren på första våningen på Hotel Anglais. Ser på den mörkbruna dörren framför sig. Rum 1102. Han hör Ceder prata högljutt där inne. Låter som att de berättar om en brud från igår. Kommer att tänka på Esrin. Tar upp mobilen och skickar iväg ett sms till henne. Får svar några ögonblick senare. När han läser sms:et sneglar han på klockan längst upp på skärmen. 15:49. Väntar. Blundar och försöker att inte tänka alls. Mackan känner återigen hur det vrider sig i magen. Och i nästa sekund finner han sig själv halvspringa bort från dörren och febrilt letar med blicken efter en toalett. Vid hissarna ser han en dörr på glänt, skymtar en städskrubb och utan att tänka trycker han upp handtaget. I samma stund som han ser den röda hinken känner han hur magen krampar och hur hans innanmäte raskt färdas upp genom strupen. Han hinner precis pricka skurhinken med spyan och i rent äckel spyr han några gånger till. Han ser nervöst mot dörren samtidigt som han ställer bort hinken. Andas några gånger där han sitter på huk. Torkar bort svetten som tränger fram i pannan. Tar upp mobilen och ser på klockan igen. 15:58. Han reser sig och går med lugna steg mot dörren. På vägen genom korridoren plingar mobilen till igen. Han går in genom entrén nu, läser han på skärmen. Han ökar på stegen något. Någon sekund senare öppnar Nosse dörren.
Tjena Maggan. Fan vad du tog tid. Börjar fan bli orolig alltså.
Nosse tar sig för magen där kula gick in. Marcus ger honom en hård knuff så att han faller bakåt. Måste fortsätta. Två kliv in. Tre förskräckta ansikten där inne. Han hör deras skrik dovt i periferin. Fyra skott avfyrade totalt. 13 kvar. Måste göra slut på Magget. Ingen rör sig längre. Men Mackan fortsätter med utsträckt arm att avfyra vapnet mot dem. Som en jävla bödel. Känns okej nu. Spydde ut det mesta av ångesten för några minuter sedan. Har inte tid nu. När vapnet plötsligt börjar klicka ser kropparna framför honom ut som köttätande zombier. Kropparna är alldeles kletiga av blod och det är stora röda hål överallt på dem. Marcus stirrar på Ceders kletiga och numera blodröda hår. De blodiga hålen i hans panna och kind där rinner ut ljusröd vätska. Sväljer en ny kvällning. Ger sig själv en hård örfil och fortsätter. Ta fram rånarluvan han har i fickan och drar den snabbt över huvudet. Handskarna gör honom lite fumlig, men till slut sitter den rätt. Han kliver över Nosse och ut i rummet igen. Lägger pistolen precis innanför dörren och drar igen den. Men stänger inte helt. Han går bort i korridoren. Tills den svänger 90 grader och ställer sig bakom hörnet och väntar. blundar och ber till den gud han just nu är övertygad om inte finns. Att allt bara ska fungera nu. Plötsligt öppnas en dörr framför honom och han möter ögonen på en tjej med lockigt hår. 25-årsåldern. Han höjer pistolen utan att tänka. Fuck! Vittnen! Det går inte. Då faller allt. Han ser på tjejen igen. Vill trycka av men kan inte. Så han tar upp mobilen. Tar ett foto istället. Hon ser paralyserad ut. Står helt stilla. Förstelnad som en skyltdocka. Han tar några snabba kliv fram mot henne.
Så här ser det ut. Jag vet det nu. Du har aldrig sett mig här. Fattar du?
Ett sting av självförakt går igenom honom. Och han försöker byta ut de känslorna mot Esrin. Det är därför han gör det här. Tjejen framför honom är fortfarande lamslagen. Marcus ger en hård örfil.
Fattar du vad jag säger? Du har aldrig sett mig. Jag har aldrig varit här. Håll käften bara så går allting bra.
Tjejen verkar plötsligt bli medveten och möter nu hans ögon. Det enda av hans ansikte som syns bakom rånarluvan. Tårar börjar rinna ner från hennes kinder samtidigt som hon nu nickar nervöst mot honom.
Bra, stick nu.
Det tar några sekunder, men sen vänder sig tjejen om och springer neråt, bortåt i korridoren. Marcus lägger märke till att hon bara har ett tunt linne på sig och att hon är barfota. Ögonblicket efter hugger det till i mackan. Hur många sekunder har gått? Är det redan för sent? Han vänder sig hastigt och sneglar fram bakom hörnet. Mot rum 1102. Det är helt stilla. Har han redan varit där? Sett allt och dragit? Helvete också! Men Marcus hinner knappt tänka klart tanken förrän mannen han väntat på dyker upp i korridoren. Han går snabbt och resolut mot rum 1102. Marcus känner igen honom direkt från den där kvällen på Rose. Samma kväll som han träffade Esrin. Han visste hans namn nu. Masud. På klubben den kvällen, när han blivit förnedrad av Ceder och senare utkastad av vakterna, hade Mackan nästan tyckt lite synd om honom. Men inte nu. Inte nu när han vet vad han gjort mot Esrin. Han förtjänade det som väntade. Ingen snack om den saken. Marcus tar ett djupt andetag. Sedan ger han sig ut i korridoren och börjar gå mot Masud. Han ser direkt hur förvånad Masud blir. Han rycker till och stannar tvärt. Ser sig om, som för att se om han har någon bakom sig också. Eller om han kan vända sig om och fly. Marcus måste ta kontroll över situationen. Nu på en gång. Han höjer vapnet mot Masud och säger kort.
Masud, gör bara som jag säger nu så kommer allting gå bra.
Ey, vem fan är du? Du har inget med det här att göra.
Gå fram till rum 1102, Masud.
Säger Mackan och nickar åt höger mot dörren.
Jag har dödat 4 personer de senaste 10 minuterna och jag har inga problem att släcka dig med.
Masud ser bakom sig igen. Verkar fundera några ögonblick. Sedan börjar han med tveksamma steg att gå mot rummet. Han höjer armarna sakta och håller dem uppsträckta bredvid huvudet. När han närmar sig rummet ser det ut som att han försöker se in genom dörrspringan.
Hej syran! Är du där inne?
Gå fram och öppna dörren!
Masud ser oroligt på mannen i rånarluva, 10 meter framför honom. Gör som han säger. Har inget val. När han försiktigt öppnar dörren och ser in slår chocken till hårt. En kille, mörkt krulligt hår. Han tycker att han känner igen honom från någonstans. Ligger död, alldeles innanför dörren. Hans glansiga ögon stirrar chockat upp i taket. Masud lyfter blicken, lutar sig in lite. Ser stökigt ut.
Vad fan är det här?
Utbrister han med rädd och förskräckt röst. Samtidigt som han ser liken i soffan. Han fastnar på ett av dem. Helt massakerad. Med skotthål över hela kroppen. På pannan och kinden. Men han känner igen honom. Horungen som fuckade med honom inne på Rose.
Plocka upp pistolen som ligger på golvet.
Masoud ser på mannen i rånarluvan igen. Vad fan är det som pågår här?
Nu! Plocka upp pistoljävlar, annars skjuter jag dig!
Ja, ta det lugnt. Ta det lugnt.
Masoud försöker bli klok på det här. Vem fan är den här jäveln? Varför ber han honom att plocka upp en pistol? Jävla psycho. Ett hopp tänds inom honom. Han böjer sig sakta ner. Sträcker ut handen mot kannan. Greppar om den. Sakta. Sakta. Sedan blickar han till. I ett ögonblick sliter han till sig den. Och i en rörelse kastar han sig in i rummet. Samtidigt som han snurrar runt ett varv. Och avfyrar ett skott på mannen framför sig. Samtidigt som han landar på heltäckningsmattan. Inser han att pistolen klickat. Fuck. Han känner sig förvirrad. Vad fan är det som pågår? Nästa gång Masoud ser upp möter han ögonen på tre insatspoliser som med automatvapen siktar på honom. Och han hinner inte reagera förrän han känner hur en känga stenhårt sparkar bort pistolen ur hans hand.
Jag är inte jävla.
Marcus rusar ner för brandtrappan samtidigt som han sliter av sig rånarluvan och tar av sig sin bombajacka. Innan han vänder den ut och in sliter han upp kepsen ur fickan och bular istället ner rånarluvan. Stör sig på att jackan nu istället för militärgrön är klart orange. Ingen färg som smälter in direkt. Skitsamma. Det kunde inte ha gått bättre. Förutom tjejen som kom ut från rummet där han väntade in Masoud. Ja. Borde vara lugnt. Orkar inte fundera på det nu.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
En gin och tonic, varsågod.
Kyparen ler mot Esrin när han serverar henne och hon ler tillbaka. Hon sipprar på den och inser att den är riktigt bra blandad. Precis lagom bäsk och det drar lite ner i svalget när det rinner ner för strupen. Hon hör upprörda röster från hissarna. Vänder sig om och kan inte hjälpa att le när hon skådar det hela. Det verkar ha lyckats. Hon tänker tillbaka på samtalet med sin bror för en stund sedan. Hur fan är han funtad egentligen? Sånt jävla ego. Inga problem att misshandla henne och hennes mamma systematiskt under flera år. Det var visserligen över 10 år sedan. Men vissa minnen bleknar inte. Och sen nu. Undrar om han på allvar intalade sig att han kom till hotellet för att rädda henne. Ett telefonsamtal var det som krävts. Ja, men den där killen som jävlades med dig inne på Rose. Det hade räckt. Jag kommer, syran. Ta det lugnt. Jag kommer att plocka den jäveln. Vilken normal människa som helst hade frågat: vad gör du där? Är du okej? Har någon gjort illa? Men inte Masoud och hans jävla gangsterego. Hon andas ut, känner sig lättad. Vittnena till bråket inne på Rose, kombinerat med det faktum att han idag togs på bar gärning med mordvapnet i hand, kommer att ge honom livstid. Garanterat. Hon känner en öm kyss i nacken. Känner hans doft och tar blicken från sin bror som med sänkt huvud och i handklovar på ryggen blir eskorterad genom lobbyn av insatspoliserna. Hon snurrar runt på stolen och tar om Marcus kin och hals med båda händerna och kysser honom passionerat. Och han besvarar den lika intensivt. Runt en timme senare står Macken i köket hemma i lägenheten på Grev Turegatan. Klockan har hunnit bli 7 på kvällen och han känner sig hungrig. Esrin hade lagt sig och vilat direkt när hon kommit hem. Hon behövde det, sa hon. Och Macken bestämde sig för att överraska henne när hon vaknar med det enda han kan i matväg. Pasta med pesto. Inget avancerat, men gott ändå. Han tar ett lite djupare andetag och tänker tillbaka på de senaste dagarna. På mötet med Miro. Allt hade gått så snabbt. Och nu var Nosse, Ceder, John Milton och Gurra döda. Klippt av honom. På uppdrag av Miro. Overkligt. Men han hade inte haft något val. Miros ultimatum var enkelt och det krävdes ingen Einstein för att förstå. Där i porten hade Mackan tänkt att han såg ut precis som han föreställt sig honom. Stora bruna ögon och en stålartad blick. Tjockt, vågigt, mörkt hår som hade börjat gråna på sidorna. Drygt 1,70 lång med en satt och muskulös kroppshydda. Och vindjackan. En ljusblå vindjacka. Han hade inte spilt någon tid. Kort och gott förklarat att hans tid med fotboja var slut. Och att han därför inte behövde varken Gurra, Nosse, John Milton eller Cede längre. Marcus däremot. Han kunde ha nytta av honom. Till att göra samma saker som han tidigare hade gjort för grabbarna. Vid det här laget kunde Marcus den processen som ett rinnande vatten. Approacha offren via mail eller LinkedIn. Få dem att känna sig speciella, utvalda och uppmärksammade. Och få dem att förstå att full diskretion råder. Så att de kan jobba ostört med offret när väl var dags. Och sen,
När allt är klart, radera all korrespondens så att ingen nyfiken utredare kunde få upp spår i efterhand. Ganska enkelt, när man väl blev haj på det. Marcus hade funderat ett slag, sedan sagt att han inte trodde att de övriga grabbarna skulle bli så glada om Miro skar av dem och fortsatte att jobba med bara honom. Miro hade skrattat då. Och sedan berättat att det var just därför Marcus skulle klippa dem. Då var det Marcus tur att skratta, men nervöst. Vad snackar han om? I lägre stämma hade Miro fortsatt.
Så där slutar del 3
av High Life. Jag har för tajta kopplingar till Cedar och Milton för att klippa dem själv.
Så får vi höra upplösningen.
Jag skulle hamna på snutens rada
direkt. Story.
Men dig, Mackan.
Som du vet vid det här laget så kan du alltså redan nu gå in på podmin.com och testa din provmånad gratis.
Antingen gör du det här för mig den här och du och jag börjar jobba tillsammans och tjäna cash.
Och varför inte? Eller så går det dåligt för dig. Ibland måste man göra lite crazy saker också. Så testa på, vet jag. Och det är samtidigt ett sjukt bra sätt att stödja trillingar i huvudet. Om du gillar den. Glöm inte heller att
han
du kan lyssna på hela avsnittet på Storytel.
Han hade ju också kopplingar till grabbarna.
Annars
han skulle väl också hamna på snutens radar. Precis som Miro. Ditt problem att lösa, gubben, hade Miro lugnt svarat. Hans iskalla, bruna ögon stirrade in i Mackans och befäste att han menade varenda stavelse på fullast allvar. Och nu, några dagar senare, var skiten klar. Grabbarna var döda och Esrins monster till bror, Masud, hade samtidigt fått vad han förtjänat. Och det hade inte varit Marcus förtjänst. Det var Esrins. När hon suttit tyst i soffan efter att Mackan berättat allt trodde han att hon var chockad. Men det visade sig att hon tänkt ut en plan som var så in i helvete klipsk att den faktiskt kunde fungera. Och framåt var de rörande överens. Marcus skulle fortsätta att jobba åt Miro i några månader till. Kanske ett halvår eller så. Få ihop tillräckligt med pengar så att han och Esrin kunde dra. Thailand, Afrika eller Sydamerika. Det kvittade för honom. Bara dra någonstans där hon och han kunde börja om. Börja deras gemensamma liv. Tillsammans. Mackan häller av pastavattnet i diskhon och hör tassande steg i hallen. Han ser upp precis som Esrins vackra, sömniga ansikte tittar fram vid dörrposten.
Hej älskling. Jag håller på att göra lite käk. Är du hungrig?
Åh, vad gullig du är. Jag har lite.
Sätt dig i vardagsrummet så länge så kommer jag om några minuter. Ska bara fixa det sista här.
Leran öppnar kylskåpet och ta fram en burk med pesto. Esrin ler och gäspar lite och tassar sedan ut i vardagsrummet. Marcus fixar det sista med så stor omsorg han bara kan. Plötsligt ringer det på dörren. Han stannar upp mitt i en rörelse. Oron sprider sig direkt i kroppen. Vem fan vet ens att han bor här? Förutom Ceder, Nosse, Jan Milton och Gurra. Oron bubblar nästan över när han börjar tänka det värsta. Polisen. Helvete också. Med största sannolikhet har han missat något. Fanns hans DNA i hotellrummet? Men det finns ju inte registrerat hos polisen. Med försiktiga steg går han tyst ut i hallen. När han passerar vardagsrummet på högersidan möter han Esrins blick. Hon sitter helt rak i ryggen. Som ett streck. Oroliga ögon. Mackan för fingret framför munnen som ett tecken att vara tyst. Håller ut handflatan mot golvet i en gungande rörelse för att ge sken om att det är lugnt. Sedan tar han de sista kliven mot dörren och stannar. Lyssnar. Inte ett ljud. Ondgör sig över att den förbannade dörrjäveln inte har något titthål.
Hallå?
Säger han efter ett tag. Det är tyst. Han väntar en stund till. Sedan låser han sakta upp dörren. och öppna försiktigt. Andas ut. Inte snut i alla fall.
Tjena grämmen. Hej är det?
Miros bruna ögon knistrar i den dunkla trappuppgången.
Tjena Miro.
Marcus vänder sig nervöst in mot lägenheten. Sedan tillbaka mot Miro.
Det passar inte så bra nu.
Han sänker rösten lite.
Tjejerna här så där, vi kanske kan snacka imorgon istället.
Det är lugnt, grabben. Det här går fort.
Miro höjer snabbt handen och Marcus stirrar in i pistolmynningen som pekar rakt mot honom. Inser att det är kört. Hinner tänka på Esrin och på det liv de aldrig kommer hinna börja tillsammans. Han öppnar ögonen igen. Känner pulsen. Hjärtat slår fortfarande. Skottet. Det var något konstigt med det. Och det kändes inget. Smällen. Han vänder sig om och ser Esrin stå några meter bakom honom i hallen. Med utsträckta armar och med hans glock i båda händerna. Det rinner tårar ner för hennes kinder. Och Marcus vänder sig om igen. Ser Miro ligga på golvet ute i trapphuset. Stirrandes upp i taket. Gurglar han.
Jävla
Miro orkar inte uttala det sista ordet innan hans blick blir tom och tappar den skarpa närvaro den alltid haft. Marcus blir stående några sekunder innan han inser vad han måste göra. Raskt tar han tag om Miros båda ben och släpar in honom i lägenheten. När Miros huvud med lätt duns glider över tröskeln stänger Marcus snabbt dörren. Han går fram till Esrin som nu sänkt vapnet men i övrigt inte rört sig i fläcken. Hon stirrar bara tomt framför sig. Han lägger armarna om henne och leder henne varsamt och med tröstande ord in till soffan. Sedan släpper han mödosamt Miros kropp in i badrummet och stänger dörren i brist på annat. Vill få bort liket från Esrin. Sedan sätter han sig bredvid henne i soffan och håller om henne. Hon lutar sitt huvud mot hans axel. Han känner hon skakar lätt och tycker sig höra att hon gråter tyst. Men ingen av dem säger något till varann. Bara någon timme senare lägger de sig i sängen. De har inte sagt mycket till varandra. Och Marcus känner att hon vill ha det så. Och han vill inte tränga sig på. De kommer att ha tid att prata om allt det här. Tids nog. Alla tankar om vad det här innebär skjuter Marcus framför sig. Nu vill han bara finnas nära Esrin. Han lägger sig tätt in till henne. Och håller om henne under täcket. Han känner hur hon besvarar honom med en hand på hans axel. Han blundar och lyssnar på hennes andetag. Och några minuter senare somnar han. Mackan vaknar till med tryck och sätter sig upp. Andas ut när han inser att Miro, som just avfyrat sitt vapen mot honom, där han stod, precis utanför hans dörr, bara varit en dröm. Han andas ut lugnt och sjunker ner i sängen igen. Sträcker sig efter Esrin. Vill krama om henne. Men hon är inte där. Han lyssnar efter ljud på toaletten. Eller köket. Vad är klockan egentligen? Han snurrar runt åt andra hållet och ser på mobilen som ligger på sängbordet. 9:15. Utan att tänka slänger han av sig täcket och går upp. Ut i hallen ser mot toalettdörren. Den är öppen, på glänt och där inne är det mörkt. Går in i köket. Helt tomt.
Esrin!
Ropar han medan han går ut i vardagsrummet.
Estrin!
Ropar han igen, samtidigt som han ser det. Ett vitt kuvert som står lutat mot en av ljusstakarna i silver på vardagsrumsbordet. En odistinkt och lite förvirrad känsla sprider sig i honom. På kuvertet står hans namn, Marcus, i röda, snirkliga bokstäver. Tankarna virvlar som en orkan i huvudet medan han sliter åt sig kuvertet, sätter sig ner i soffan och börjar läsa.
Förlåt, Mackan. När du läser det här är jag redan långt borta. Jag vill inte förlora dig, men jag måste. Jag älskar dig och det är därför det gör så ont i mig. När du har läst klart det här brevet så kommer du att hata mig av hela ditt hjärta. Och jag förstår dig. Men jag kan inget annat. Hela mitt liv har gått ut på att vara någon annan. När polisen förhör dig så kommer du att vara jag. Och jag har aldrig funnits. Jag älskar dig. Akademiker.
Brevet singlar ur handen och ner mot golvet. I periferin hör han ljudet av polissirener som närmar sig. Han blundar och känslan av svek bultar i hans inre. Sepide Amadi blundar när den tryckande värmen slår emot henne i samma stund som hon går ut från flygplanet. Hon stannar till en kort sekund på översta trappsteget. Genom de eleganta solglasögonen betraktar hon det karga, brända landskapet som breder ut sig runt omkring den lilla flygplatsen. Luften vibrerar av hettan. När hon är ner på marken fäller hon ut sin kabinväska och pustar ut. Det faktum att kabinväskan innehåller närmare 30 miljoner, den totala avkastningen av Miros och hennes verksamhet genom åren, gör att den väger bly. Cepide börjar gå mot ankomsthallarna samtidigt som hon ler för sig själv. Ett kapitel i hennes liv var nu till ända. Ett väldigt lyckat kapitel som varat i över 6 år. Ett kapitel fyllt av spänning, pengar och hem. Och nu går hon här med cirka 30 miljoner i kabinväskan och med den trygga vetskapen om att ingen som är vid liv kommer att kunna styrka Mackans påstående om att det fanns en tjej vid namn Esrin med i leken. För 6 år sedan kände hon inte Miro, Ceder eller de andra idioterna, eller Marcus för den delen heller. Och nu var hon borta igen. Ljuvligt. Det tredje av hennes livsäventyr var nu över. Och hon är redo att ge sig in i ett nytt. För det är det här hon lever för. Mitt i allt mörker ute i Jakobsberg under sin uppväxt hade hon i sin tidiga tonår upptäckt sin fallenhet för att ljuga och manipulera människor. Och det hade blivit hennes räddning. Hennes livsexil och samtidigt många människor i hennes närhets stora olycka. Men den lilla detaljen kunde kvitta. Amir ser sig förstrött omkring i den lilla baren. Förbannar sig över att de valt ett ställe så här centralt för mötet. Men det är klart, diskretare så kanske. Och det stämde väl överens med det han hört på förhand om personerna skulle träffa. Där. Vid bortre sidan av den fyrkantiga baren i mitten av rummet. Längst ner i hörnet. Det måste vara hon.
Pratar de svenska?
Inleder Amir trevande. Kvinnan vrider sig, tar av sig de eleganta solglasögonen och synar honom från topp till tå. De möter varandras ögon och utbyter den där blicken som säger allt.
Slå dig ner. Vill du ha något att dricka?
Det är bra. Jag hörde du kände akademiken.
Inleder Amir. Kvinnan ser ner i bordet.
Ja, tyvärr torskade han för inte så länge sedan. Hela den där grejen började spåra ur. Sverige är inte så stort, vet du. Och i vår bransch, ja, man måste veta när man ska kliva av.
Mm. Jag hörde om det där. Bra killen då. Det var enda anledningen till jag bestämde jag skulle ta det här mötet med dig. Jag har aldrig träffat honom själv, men jag var faktiskt nöjd kund till honom. Jag hade en porter uppe i Norden som inte riktigt fungerade, så att säga. Ja. Du får hälsa han nästa gång du pratar med han. Och om han behöver hjälp någon gång, be honom hojta till bara.
Kvinnan nickar och ler artigt mot Amir. Ler åt det faktum som aldrig kommer att ändras. Det faktum som alltid i grunden möjliggjort hennes skoningslösa, manipulativa framfart. Mäns oförmåga att se en kvinna som hon, som något annat än ett våp. Någon som hon måste vara extra mjuk och omhändertagande med. Gulla med och sätta på en piedestal. Och definitivt aldrig för den hon egentligen var. Jämt och ständigt mot alla och i alla situationer. Ett hot. Oj, vad Miro varit varsam med henne genom åren. De otaliga gånger han hållit om henne så fort hon lipat lite. Vill att skydda henne. Hans förälskelse i henne hade varit illa dolt. Och i och med det gjort honom ännu enklare att manipulera och styra. Och för att inte tala om Marcus. Men med honom var det ändå någonting mer. Så måste det ha varit. Varför skulle hon annars ha försökt få upp honom till Stockholm? Hon ler åt minnet när hon tänker på det taffliga bedrägeriförsöket som gjorde att han förlorade sitt jobb. Det måste ju betyda något. En del av henne kände faktiskt någonting tillbaka och hennes tankar blev avbrutna.
Men berätta nu. Berätta om den där skammen du säger du har på det.
Sepide Amadi tar en lång och djup sipp av sin gin och tonic. Känner hur minnet av Marcus plötsligt bleknar i samma stund som hon är på väg att kasta sig in i ett nytt, högt och vansinnigt riskfyllt kapitel i sitt liv.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.